P1 Dokumentär.
Varmt välkomna till den här pressträffen. Sverige och det svenska folket prövas av det här nya coronaviruset. Det finns ingen som kan stå över det ansvar som varje person nu har.
A quarter of the world's population is now living under some form of lockdown due to coronavirus.
Nu har antalet som smittats av coronaviruset i Sverige passerat 100 personer.
Det är nog tyvärr så att vi har etablerat en ny nivå med nya fall. Så att det betyder att trycket ökar.
Våren 2020 tvingar coronapandemin skolor, arbetsplatser och hela länder att stänga ner. Viruset drabbar storstäderna värst. Wuhan, London, New York och Stockholm. Tusentals dör och ännu fler hamnar på sjukhus. I den småländska glesbygden finns en plats där viruset ännu inte nått. Här är allting precis som det brukar. Och ändå är ingenting som vanligt. Jag reser till Fagerhult för att ta reda på hur det stora hotet om sjukdom och ekonomisk kollaps påverkar den lilla byn på landet.
Det har ju smygit sig in lite sådana här fientligheter mot Stockholm så att det kommer inte hit liksom.
Vad skulle Jesus ha gjort i det läge som vi är precis nu? Det tänker jag väldigt mycket på.
För mig är det fullt möjligt att det finns så mäktiga krafter som kan hitta på någonting sånt här.
Fagerhult i skuggan av pandemin av Maria Hansson Botin.
Den som svänger av riksväg 37 mellan Växjö och Högsby möts av en skylt utformad som en röd husgavel och pyntad med blommor. I versaler står det skrivet: Paradiset Fagerhult, välkommen. Vägen fortsätter genom skogen. Tar man vänster i korsningen vid äldreboendet och den lilla matbutiken kommer man till sjön. Rakt fram står kyrkan. Och till höger, på stationsvägen där det inte längre passerar några tåg, ligger en ljusblå trävilla med glasveranda. Ove sitter i soffan och blickar ut mot äppelträden på gräsmattan.
Nej, men det var, jag fastnade för huset och byn och jag fastnade för stämningen här. Och det liksom bara slog mig med en gång. Paff, buff, här blir det bra. Nej, men så var det. Det är lugnt och avslappnat och det är inga... Man kan leva sitt eget liv och man stör ingen och ingen stör en annan. Och det, man gör som man vill i princip. Så att, ja... Jag har ju en liten hobbyverkstad där. Jag bygger ju modeller och sånt på vintern. Jag kan gärna visa dig det.
Ove är 68 år och har bott här i snart 14. Han är pensionerad flygtekniker och i sin verkstad ger han nytt liv åt gamla träbitar, ölburkar och kartonger.
Ja, här håller jag på med allt möjligt.
Just det.
Flygplan och båtar och någonting ska man göra. Alltså. För det blir så öde här på vintern.
Under åren som Ove har bott här har han sett allt fler hus i Fagerhult köpas upp av tyskar och danskar. Och det är nu på våren som byn brukar leva upp. I hans trädgård bygger hackspetten bo som vanligt. Men i år, med bara några dagar kvar till påsk, är det ovanligt tomt i byn.
De här tyska och danska vännerna, de kommer inte som planerat. Men de har ju avbokat allihop. Så det är lite tråkigt.
Vet du någon som har blivit smittad?
Nej, inte någon. Det går väl rykten, men ingen som jag vet kan man säga med säkerhet.
Vad är det för rykten som går?
Nej, det var väl att det var någon i grannbyn eller grannorten här Åseda, någon som hade varit sjuk och gått på jobbet. Men om det är sant eller inte. Han kan ju vara precis förkylbar. Men det kommer nog att sprida sig hitåt också. Det tror jag. Det är bara fråga om när. Det är Stockholm nu, så kanske 3-4 veckor så.
Jag tycker det är synd också om affären, för affären är väl lite beroende av våra danska tyska gäster eller sommarstugeägare. För att och det gör mig lite bekymrad, för affären är ju livsviktig för byn. Och utan den då har vi inte någon naturlig plats att gå till liksom.
Plockar du saker åt?
Ja, liksom. Och folk som är rädda för corona.
Är det många som ber er plocka ihop?
Jo, men det är mycket mer nu för att de är oroliga. Antingen för att de ska smitta någon annan eller för att de ska bli smittade.
I en vit Eternit villa ligger Fagerhults närbutik. Kristin tog över butiken för 3 år sedan tillsammans med sin sambo Jonas. Nu står hon med en lapp i handen och plockar varor. Just den här matkassen är till en kvinna från Stockholm som vill undvika kontakt med byborna.
Stockholmarna är rädda att de ska få dåligt rykte. De vill inte vara den första som smittar de stackars Fagerhultarna. Någon sån där tanke finns det. En sån fin liten omtänksam tanke. Jag är inte så bra på att vara orolig. Det är inte riktigt min grej, tror jag. Men man kan känna att jag lyssnar helst inte på nyheter, och lyssnar helst inte på radio och läser helst inte tidningar, för jag orkar inte med, för jag tycker de bara pumpar ut saker man ska vara orolig för. Och så är det massa information, och så om man ska vara duktig så ska man sålla i allting och kolla vad det var, men det orkar man ju inte hålla på med. Så jag lyssnar inte så jättemycket, men jag kan väl känna också att för som Sverige generellt och som individer så kommer det drabba hårt ekonomiskt. Det tums ju ut nu liksom från statskassa, pengar som ingen trodde finns nu för att liksom stötta upp, och det måste ju slå hårt sen. Om inte nu så kommer det ju komma. Så jag är väl en av dem som är mer orolig för ekonomin än för sjukdomen, men jag tillhör ju inte någon riskgrupp, och jag förstår de som har folk som tillhör riskgruppen, för då fattar jag att man är försiktig, för det är klart man vill ta ansvar och se till att det inte drabbar någon.
Det här är Now I Minute med gruppen Heim. Då är det dags för en uppdatering.
Folkhälsomyndigheten har underskattat dödstalen i covid-19, och symptomfria på äldreboende hade
100 000 nya arbetslösa i spåren av coronakrisen. Verkstadskoncernen Sandvik kvartalsrapport påverkad av smittan. Tyskland.
Det är fler kunder som vill in här. Och kunderna är inte så noga med att hålla uppe tiden. Alltså, utan man varnar med att det alltid är någon.
Ni har
lite flexibla efter det verkar. Ja, det blir
lätt så. Klockan har blivit 6 och närbutiken är stängd. Men kunderna fortsätter att komma ändå. Det är tidig april, och i kylan utanför butiken sitter Kristins sambo Jonas. Nu under pandemin jobbar de långa dagar. De kör hem mat till människor som isolerat sig. I sociala medier har Jonas skrivit inlägg om att det är något lurt med hanteringen av pandemin.
Jag är en sån där ful fisk som går på tvärs mot vad alla andra tycker väldigt ofta. Så jag personligen är inte minst bekymrad för själva viruset, och är väldigt skeptisk överhuvudtaget till att det skulle vara så farligt och allvarligt som det nu rapporteras. Det är sånt där som du inte kommer kunna ta med ändå, för jag är så otroligt konspirationsteoretisk. Men ska jag berätta mer om det? Nej, alltså
vad tänker du om?
Nej, men egentligen så har jag inte så mycket handfast att ta på så, men att det är en känsla av att det är någonting lurt med det hela. Och sen åtgärderna nu världen över känns så extremt oproportionerliga sett till vad det egentligen är som händer. Och sen är ju, och jag känner också att rapporteringen är ganska otydlig. Det känns som att det är mycket känslomässig rapportering. som känns som att han har för avsikt att vilja skapa oro. Då blir jag lite misstänksam.
Hello everybody and thank you for tuning in to the weekly report.
Jonas visar klipp på internet från alternativa medier som han följer, framförallt i USA.
People should ask themselves whether the coronavirus pandemic could be a big hoax.
This is Nazi-style Gestapo stuff. Every bit of your freedoms they want to completely chuck out the window.
Jonas säger att han är öppen för möjligheten att någon medvetet har skapat en ekonomisk kris som vi gått in i till följd av coronapandemin.
Men vem är det som tjänar på det här då? Vad är syftet med systemet så som du ser det?
Som jag förstår det så är det så att de som har rätt kunskap och de som har möjlighet att dra i rätt trådar, de har möjlighet att tjäna väldigt mycket på en ekonomisk kris. Sen om det är de då som kan dra i trådarna så pass så att de skapar krisen vid ett specifikt tillfälle, det vet jag inte om de kan vara så detaljstyrande. Men däremot har de nog en bra insikt om ekonomins cykler och de vet att utnyttja de rätta tillfällena. För mig är det fullt möjligt att det finns så mäktiga krafter som kan hitta på någonting sånt här och skapa såna här radikala konsekvenser, även världsomfattande. Kan jag backa upp den magkänslan? Det tar vi nästa avsnitt. Det krävs mycket för att kunna backa upp det, men det är inte samma från andra hållet. Det borde krävas mycket från de officiella då, myndigheterna också för att backa upp sina påståenden. Men det behöver de inte, utan man litar gärna blind på att de är ju experter, som det heter.
För det är där jag blir lite nyfiken. Liksom. Vad det är som avgör vem du lyssnar på i allt det där när du hör. Det officiella och alternativa och de som ifrågasätter alternativa. Nästa steg där.
Ja. Nej, alltså, det är ju, på något sätt så har jag nog ändå utvecklat någon slags kanske magkänsla för när jag tycker att den som kommer med något påstående då, eller delar med sig av det som de kallar fakta, om den känns autentisk. Och det är väl det jag tycker medierapporteringen generellt kring det här coronan och den politiska rapporteringen känns manipulativt ett starkt ord, men det känns som att det finns något bakomliggande, det finns någonting då bakom det. Ja. Faktiskt några som har satt sig i karantän som nu har vågat sig att gå ut med hunden. Trevligt att se. Annars är det några som vi levererar hem mat till nu i coronatiden.
Tar ni lite extra betalt då för det? Eller hur generösa är ni med hundleveranserna?
Ja, som alltid alldeles för generösa, så när vi tar inget extra betalt. Hallå.
Hej.
Hur mår ni?
Tack så mycket.
Ja, det var så lite.
Ni håller er undan liksom?
Ja, vi tillhör riskgruppen. Så.
2 meter.
Försöker, jag jobbar hemifrån. Och... Har du kvitto i också?
Nej.
Då kan du PM-a Sius och swisha om
det. Ja, men du har kvitto så ögonbok. Ja, jag tycker det är skönt att se i alla fall att det inte är helt hysteriskt. Som sagt, jag är ju så ofin så jag tror inte att de egentligen har någonting att oroa sig för. Men det är bara jag. Jag respekterar deras val, absolut. Jag respekterar deras 2 meters zon också.
Min fru, hon har bilen idag.
Vi kör
Vi har kört elbilar nu i 6 år.
Men och du tog
vi har haft 2
motorcykeln hit idag.
Idag är jag fossil och det smärtar mig ju lite grann. Alltså, det är ju det.
Utanför Fagerhults kyrka står prästen Ola med den svarta motorcykelmunderingen på. I Fagerhult bor idag drygt 200 personer, men kyrkan har plats för fler besökare än så.
Då får vi anledning att komma in i helgedomen också. Jag blev lite ledsen när jag såg det här påskbordet i år. Alltså, det var ju väldigt utarmat och sådär. Det var en av vaktmästare här som har ställt till det. Men man blir påmind om just det här. Att vi inte har gudstjänster i kyrkan.
Ola blickar ut över de gråmålade kyrkbänkarna. I den stora världen härjar coronapandemin. Och trots att det ännu inte finns några fall i Fagerhult märks konsekvenserna även här. Sedan en månad tillbaka är kören och barnverksamheten inställda. Nu har även själva kyrkan stängt för besökare och gudstjänsterna hålls digitalt.
Vad skulle Jesus ha gjort i det läge som vi är precis nu? Det tänker jag väldigt mycket på. Vad skulle Jesus ha gjort när jag ställs inför svåra val och så?
Som det här läget nu?
Ja, just det. Jag tror att Jesus hade sagt att lyssna på dem som vet lite mer än vad du själv vet om det här. Och följ de råden till punkt och pricka. Ja, just det. Följ de råden. Och då inbegriper ju det som vi kallar för, som vi har satt ord på, det här med social distansering. Och att man behåller att inte rädslan behöver ta över så att vi blir kalla.
Ja, antalet nya coronafall ökar nu så snabbt att Folkhälsomyndigheten säger att de har nått en ny nivå.
I Stockholm och Sörmland är dödstalen ungefär dubbelt så höga som tidigare år för vecka 13-15.
Det blir maj. I Sverige har spridningen av coronaviruset ökat utanför storstäderna. Och det kommer allt fler uppgifter om att människor kan bära på smittan utan att ha symptom. Den pensionerade flygteknikern Ove sitter på uteplatsen i sin trädgård.
Det har blivit ganska så tyst. Man samlas inte längre. Inte i den omfattningen i alla fall. Så att det har blivit en annan anda helt plötsligt i byn. Det har blivit det.
Kontakten med nära och kära sker mest på distans. Ove pratar i telefon med sin 3 år äldre bror som bor i Jönköping. Och han har lärt sig att ringa videosamtal till sin dotter och sina barnbarn som bor 180 mil från Fagerhult.
När tror du att du kommer kunna träffa din dotter igen?
Ja du. Så fort som möjligt, men jag tvivlar på att det blir den här sommaren. Dels har vi avståndet och dels är det ju den här tiden där vi har fortfarande lite mer eller mindre reseförbud. Så att det, jag vet inte när. Vi bor alldeles för långt bort. Annars hade man nog kunnat kanske haft ett skynke emellan. Men nej. Nästa år kanske. Det är synd, för det är inte bara dottern man vill träffa, utan det är ju barnbarnen också. Och de blir bara äldre och äldre. Liksom en sommar, det är då man får runt på bilutställningar, loppisar eller auktioner eller ja, allt möjligt alltså. Olika tillställningar, gå på museum eller vad som helst. Liksom. Det är då man gör sånt. Det är då man passar på att fara runt och nu kan man ju inte det. Det finns ju inget. Och då känner man sig, man blir ju lite låst. Och det är ju liksom, har man varit inlåst hela vintern så vill man ju inte gärna sitta still en sommar liksom, då allting ska ske. Det lilla som händer blir man väl glad för det då istället. Man får se det så. Oj, det kommer en människa förbi. Oj, vad roligt. Ja, men då är man ju glad för det. Ett tag. Nej.
Men så är det alltid på landet.
Ja, oj, det har hänt någonting. Det kommer en köra förbi en bil. Jättekul.
I Oves trädgård har fruktträden börjat blomma och hackspetten har fått en unge. En kvinna promenerar förbi på andra sidan huset. Ove dricker inte kaffe med grannarna längre. I Fagerhult håller byborna avstånd till varandra.
Folk har börjat få någon sån här avståndstagande vana. Så det är hopplöst. Det är väl mest det där att man inte kan krama folk längre. Man kommer inte nära in på längre. Det blir så ytligt allting. Det är jättetrist. Hålla en meter, två meters avstånd, det är inte kul i längden. Så det går väl an om man... Men efter ett tag vill man ju gärna ta på någon. Känna, vem är du? Nej, det får man inte. Man ska inte tro att man är bara för att man bor här, att man går fri från det där. Det tror jag inte. Jag tror att det är lite ett lotteri det där. Vem man träffar och hur man träffar. Rätt vad det så kommer det någon med någon buss eller något tåg eller någon resenär som ska handla och så är det färdigt. Och då går det nog fort.
Eller kommer Fagerhult kanske vara orten som klarade sig?
Nej. Visst. Enda stället som är kvar. Nu har vi sett upp en stor skylt. Här är vi fortfarande. Här är det ingen fara. Kom hit. Nej, alltså jag tror inte vi ska tänka så. Man får nog ta se det på lite allvarligare. Faktiskt. Det är inte dags för pussar och kramar inte. Det får vi spara till något annat en gång. Ja.
Hej, hej, hej.
Hej.
Du förstår att jag är i karantän.
Du är i karantän.
Jag är i karantän.
En ny dag i paradiset Fagerhult. Prästen Ola står utanför butiken med keps på och kragen på jackan uppdragen. Han väntar på en matkasse som butiksinnehavaren Jonas packar åt honom. Olas son har varit på västkusten med några vänner och efteråt har flera av dem blivit sjuka. Covid-19 har, av allt att döma, kommit till prästgården.
Från gårdagen att jag var beredd på att stötta vår handlare här, Jonas, med att jag som kyrka då skulle vara med och köra ut mat till människor, så befinner jag mig själv i den situationen att jag handlaren ställer maten utanför porten här och så är jag själv den som är i karantän och går och hämtar mat liksom. Så det är lite omvänt. Det känns väldigt konstigt. Jag har ju ännu inte utvecklat någon sjukdom. Så man går och känner efter en hel del faktiskt om man får symptom. Hej, hej. Så är läget för mig just nu.
Men vet ni säkert att er son har corona?
Ja, det verkar ju så. Ja, han har utvecklat sådana symptom. Han har ledvärk och så. Så att vi är tre i vårt hushåll som befinner oss i karantän. Men min arbetsgivare har sagt att jag kan få även då jobba hemifrån och göra telefonsamtal och själavårdssamtal och så vidare. Men jag får ju inte ha någon kontakt med min nästa. Jag får ju vara ute och köra bil alltså, men jag ska inte ha kontakt med människor, så att det är ett avstånd på ungefär 1,5 meter ungefär som gäller.
Mm. Står vi för nära varandra?
Ja, det är 1 centimeter för nära. Ja, men det ser bra ut.
Känner du oro för att bli utveckla symptom?
Ja, det är klart att man kan ju inte... Man vet ju att det är en livs... Eftersom jag tillhör lite grann eller på gränsen till att tillhöra den här riskgruppen så måste man ju känna att man har hört att det är en sjukdom som kan vara livsfarlig. Så att jag har tänkt mycket på döden. Det har jag gjort de senaste åren. Man gör ju det när man blir äldre och så. Jag längtar ibland faktiskt hem till Gud också. Men ja, det är nog bara jag som gör det. Men man vill inte bli sjuk. Och man vill ju försöka vara kvar i livet ett tag till naturligtvis. Här kom maten. Tack Jonas. Tack. Vi swishar. Ja.
Hallå.
Ska man höja så här?
Ja, men det man gör väl det. Maria.
Ja, det är lite jag.
100 meter från närbutiken i den gamla pizzerian driver Adel byns slakteri. Vi hälsar med armbågen.
Överlag så är det ju så här att Sverige är ju aldrig förberett på någonting. Det är ju som man blev förvånad när vi fick liksom någon som blev sjuk i covid-19 faktiskt. Fast alla andra blev ju det. Sen är ju, tänker man så här, ja, vi bor ju ganska glest överlag. Och ändå har hon så hög siffra. Vad beror det på? Har Anders Tegnell gjort rätt bedömningar eller har han det inte?
Får vi se?
Ja, precis. Jag låter det vara osagt. Det får folk tänka själva. Som sagt, jag håller ju gärna avstånd till människor normalt sett också. Så äntligen kan man kanske röra sig lite normalt ut utan att behöva folk in på sig. Det är det jag ser som positivt i alla fall. Men jag tycker ju personligen att så som man har fått restriktioner, det gör man väl alltid, tänker jag. Framförallt för oss som jobbar inom livsmedel. Det är ju absolut ingen skillnad. Man tvättar ju händerna, spritar händerna och man byter kläder beroende på hur man rör sig i anläggningen. Och det är ju normalt och jag tycker att det är ju inget konstigt.
Adels familj har bott i trakten under lång tid och hon är 6:e generationen på sin gård Måketorp. Adel berättar att när pesten härjade i Sverige och Småland för flera 100 år sedan nådde den aldrig hennes gård. Och hon tror att människor i glesbygden kan vara bättre rustade för att klara av en pandemi även idag.
Vi har ju kanske ett annat sätt här att röra oss. För alla är ju inte halvt om halvt enstöringar. Nej, men alltså personliga integritetsytan kanske är lite större här än i städer, tror jag.
Mittemot slakteriet ligger äldreboendet Välengården. Det är stängt för renovering och de äldre har flyttats till ett annat boende ett par mil bort. Sedan en tid tillbaka tillåts inga besök på de flesta av landets äldreboenden. Och Adel har inte träffat sin mormor Gerd på flera månader.
Är ni nära relation?
Världens bästa Gerd, va? Ja. Och nu vet vi inte, det är det som jobbigt är, man vet ju inte om man ens hinner träffas. Om det händer någonting. Med.
Ja. Vi börjar som vanligt med att titta på det globala läget. Nu är över 300 000 döda. Världsläget är ganska oförändrat. USA fortfarande.
The number of deaths here in the United States has just crossed 100,000. 100,000 plus gone.
L'Italia si blinda per contenere la diffusione del coronavirus classificato come pandemia.
Pandemin dominerar världens medier. Dödstalen fortsätter att stiga. Bland annat får jag höra om föräldrar till mina egna vänner och bekanta som gått bort i sjukdomen. Mellan mina besök i byn håller jag kontakt med människorna i Fagerhult. Prästen Ola har klarat sig från covid-19 och hans son har tillfrisknat. Men flygteknikern Ove har fått ett oroande besked. Hans 3 år äldre bror har blivit inlagd på sjukhuset i Jönköping. Symptomen liknar corona, med andningssvårigheter och ledbesvär. I närbutiken fortsätter handlaren Jonas att leverera mat till de som inte vågar röra sig i samhället. När jag återvänder till Fagerhult tror han fortfarande inte att viruset är särskilt farligt.
Det är ju, nu rapporteras det 300 000 döda i världen.
Mm.
Covid. Vad tänker du om det?
Jag har faktiskt inte följt med i rapporteringen alls, skulle jag säga. Jag är lite trött på ämnet. Ska jag väl erkänna. 300, ja, det säger mig ingenting, en sån siffra. Särskilt mycket, utan det måste ju sättas i relation till andra siffror som jag inte heller har koll på. Så att, ja. Nej, så jag vet inte. Folk dör i stora mängder hela tiden av alla möjliga orsaker. Här i Fagerhult har ingen dött i covid-19 i alla fall. Och jag har inte hört någon av mina släktingar heller som har drabbats eller sådär. Så för mig, min del, har det inte varit nära än på överhuvudtaget. Och då, ja, då lever jag i min lilla bubbla och reflekterar inte så mycket över. Så, ja.
Drar du några slutsatser av det, att du inte vet någon som är drabbad?
Ja, men man kan väl säga så som det rapporteras, så då förmedlas det liksom signaler av att det här är i princip pesten som vi har att hantera. Och att kommer man ens i närheten av det, så då är det liksom 50-50 om du överlever. Det är lite den känslobilden som det känns som att man vill förmedla.
Det vill inte riktigt att det är 50-50 som förmedlas.
Ja, jag kanske spetsa till det lite, men jag är fortfarande inte främmande för tanken att det här är ett ganska ofarligt virus. Att det egentligen är, ja, ett influensavirus som alla andra då, som brukar florera. Att det inte är så unikt.
Ett av Jonas och Kristins 4 barn kommer förbi. Hon sätter sig i Jonas knä.
Vad vet du om corona?
Ingenting.
Ingenting. Men ni pratar lite om det i skolan.
Inte mycket.
Inte mycket. Det låter bra det.
Vad hade du tyckt om de hade pratat mycket om corona?
Nej, men det, jag vet inte. Det beror på hur de pratar. Jag hoppas när de pratar om det att de inte pratar i väldigt skräckingivande tonfall eller ordalag. Som kan få barnen att tänka att nu finns det risk att vi kommer dö. Någonting sånt. Men det verkar inte så. Det har de inte visat några tecken på. Nej. Hej du! Ja, det är bra med mig. Hur är det med dig?
En man från grannbyn har blivit strandad i Fagerhult.
Vad behöver du för något? Du vet inte. Nej, vi stänger 6 egentligen. Så att, du brukar behöva 5 liter mjölk. Är det du behöver? Vi ska se.
Nästa buss går inte förrän om 3 timmar. Jonas har levererat mat till mannen tidigare och erbjuder sig att köra honom de 11 kilometrarna hem.
Du kan få röka färdigt segeln så löser det. Men behövde du någon mjölk?
Jag vet, ja. Jag
tar... Som får balansera upp ölen lite.
Vänta nu, jag tar manual.
bara se om vi får plats allihop.
Ja. Yeah.
Typisk familjebil. Du vet att det är dyr taxa på det här taxibolaget.
Är du på 200 på det?
Nej, jag skojar. Jag skojar bara med det.
Jag är säker på det inte.
Nej, jag vill inte ha 200 spänn. Du kan få handla mjölk för 200 spänn. Mm. Det är en fair deal. Det kommer vi med sen. Den? Ja, det är min ukrainska kompis som har köpt den. Uh-huh. Eller han har inte köpt den, han fick den för 0 kronor. Men han håller på att fixa till den nu, så det kommer nog bli fint. Det kan vara bra, jag kan dra av det. Jag tror att du har en skuld uppskriven i butiken, så då kan jag dra av det på detta.
Ja,
tändan ingår, absolut. Det blir jättebra.
Ja, tack ska du ha.
Då får du ha en skön kväll. Ha det gott. Ja, ja, men hej.
Hej.
Vad gör vi?
Ja, jag antar det. Du är så. Hej. Hej. Maria.
Rosmarie.
Ja men hej. Hej, hej. Maria. Hej.
Det är en av ganska få soliga dagar i slutet av maj 2020. Prästen Ola och hans fru Rosmarie tar emot utanför den stora gula prästgården.
Är det 1,5 meter?
Här brukar de hissa Pride-flaggan på högtidsdagar. Ola och Rosmarie har klarat sig från covid-19 och familjens karantän är över.
Jag är så förvånad över mig själv. Vi skojar om att vara hypokondriker i familjen och hur var och en av oss har drag av det eller inte. Och jag tycker inte att jag brukar vara så. Men de 14 dagarna var ständig. Lyssna på kroppen. Hur mår jag? Känner jag någonting? Och nu har jag något konstigt här. Är det nu? Kommer det nu? Och jag tyckte det var jättejobbigt. Jag hade nog tagit åt mig väldigt mycket av de här berättelserna om de som blir väldigt sjuka. Som får hamna på sjukhus. Och jag var liksom inne på att händer det här så kommer det att bli så.
När ni satt i karantän, vet ni om fanns det någon oro runt omkring i byn?
Ja, alltså ryktet går väldigt snabbt på landsbygden. Så att det sprider sig ganska snabbt och... Det kanske att jag pratar med folk i telefon och så, men till slut så var det väl väldigt många som trodde att vi var sjuka, va? Att vi var smittade. Mm. Ryktesspridning, ja, är ju snabbare här än, tror jag, i en storstad alltså.
Ja, här känner man ju alla som man kan prata om.
Men de har upptäckt att vi är friska.
Ja.
Men vi har ju varit väldigt... Jag har inte rört oss så väldigt. Jag var visserligen i Örebro och hälsade på en dotter. Men där var man också lite försiktig alltså, med de här kontakterna. Och din dotter?
Ska gifta sig med sin flickvän i Umeå. Då får vi se hur vi gör. De har minskat sitt bröllop från nära 100 till den absolut närmaste familjen. Och de flesta av den närmaste familjen bor ju högst 20 mil från Umeå. Och så vi då, som har 100 mil. Vi tänker ju göra det om det inte blir något annat som händer. Om inte Anders Tegnell säger något riktigt. Någon riktig pekpinne med absolut och så.
Prästgården ligger i en lummig sänka med utsikt över kyrkan och sjön, mitt i byn. I Fagerhult har covid-19 inte fått någon spridning. Folk i bygden verkar tvärtom vara ovanligt friska.
Det vi har fortsatt att konstatera det är att inga dödsfall.
Nej, fortsatt inga dödsfall.
Inga dödsfall.
I vårt pastorat så har varken min kyrkoherde och jag haft några begravningar på 6 eller 7 veckor. Och det är mycket, mycket märkligt. Och det finns väl en liten sån där teori om att pandemin har gjort att många äldre, kanske äldre äldre som han Anders säger, tar det lugnare, försiktigare. För vi har ju normalt sett 1 eller 2 begravningar i veckan här alltså.
Och utifrån det så är det ju rätt fantastiskt ändå, kan man tänka, att folk fortsätter att vara så försiktiga. För att det inte liksom kommer några, man inte hör om någon som är sjuk och någon som dör, kunde ju också göra att man känner, att man slappnar av och inte är lika försiktig som man kanske tänker att man ska vara.
Nej. Jag tänker generellt sett på landsbygden och den här diskussionen kring stad och land. Att den diskussionen får en förnyad kraft utav det här. När vi då märker att vi har väldigt få smittade här på landsbygden. Jag tror inte vi får den samhällsspridningen som det har varit i de större städerna. Det tror jag inte.
Nej. Tänker att det kunde växa fram en stolthet också.
Ja.
Men om man bor på landsbygden så är man naturligt mer skyddad när såna här grejer händer. Vi har valt något bra och det finns möjlighet för fler. För det finns många tomma hus.
Ja, min bror ringde först, men då var han ju på lasarettet och menar på att det var inget vidare. Så jag sa liksom, hör av dig när du mår bättre. Och sen så ringde han på sjukhus och sa att han skulle få komma hem och lägga in det för ledbesvär. Och ja, fick han göra det, men 2 dagar senare så åkte han in igen akut.
Det har gått 3 veckor sedan Oves storebror ringde från sjukhuset. 2 dagar senare kom ett nytt samtal. Den gången från Oves svägerska som berättade att brodern låg för döden.
Nej, det var någon timme kvar liksom innan. Men ja. Jag fick inte komma dit för att det var den här smittan och joxet. Så att, ja, jag hade inte hunnit i alla fall, men hur som helst. Så att, och vi trodde alla att det var corona, men det visade sig att det var inte. Det var helt enkelt vanlig, men lungcancer. Och han varken rökte eller drack, så jag förstod inte det riktigt, men tydligen.
Ni visste inte att han hade det alltså?
Nej, så han hade ju lite ont och han sa ju det att han hade ont i leder och sådär. Och sen var det färdigt. Det gick fort. Det var inget roligt samtal att få. Man blir ju liksom, försvinner ju något svart hål, eller vad ska jag säga. Liksom, det blir, jag fattar inte hur timmarna gick. Liksom. Det är liksom allting försvann. Liksom.
Oves bror begravs i Jönköping om 2 dagar. På grund av covid-19 och smittrisken kommer bara en handfull personer att närvara. En typisk begravning under pandemin. En kort ceremoni utan mottagning efteråt. Helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ove har bestämt sig för att inte åka dit.
De ska ha bara ceremonin och sen ska alla gå hem. Och då tyckte jag att det var lite jobbigt då. När man inte får liksom den där och sitta och prata en stund efteråt. Det är ju det som är också lite i det hela. Det är inte bara begravning, utan det är ju, man träffar ju alla och kan berätta lite minnen och ha en liten stund efteråt. Men när inte det blir av, då blir det ju liksom, då blir det tomt. Det kändes inget bra. Man dör va, så tack så mycket, hej hej. Det är bra med det. Det är inte det här vanliga. Eller? Ja, nej. Kanske så det får vara redan efter. Bara snabbt. Ner med annars bort. Alltså. Hej, hej. Nej, men Jag har köpt ett ljus och jag har tagit fram ett kort och jag får väl 9:30 är det ceremonin börjar, så att jag får väl sätta mig då, får vi se. Nu får det bli så här istället.
Det är så här det brukar låta vid det stora midsommarfirandet i Fagerhult. Det var så jag själv kom hit första gången 2016. Och sedan dess har jag firat midsommar här varje år. Men i mitten av juni 2020 har antalet döda i covid-19 i Sverige passerat 5000. Och midsommarfirandet vid hembygdsgården är inställt. Prästparet Ola och Rosmarie kom iväg till bröllopet i Umeå. Men kyrkan i Fagerhult är fortfarande stängd. Flygteknikern Ove tog farväl av sin bror hemma i den ljusblå trävillan. Han har fortfarande inte träffat sin dotter.
Jonas?
Hej Jonas, det är Maria.
Hej Maria.
Sommaren är över när jag ringer butiksinnehavaren Jonas igen. Han har fortsatt leverera mat till de bybor som isolerat sig av rädsla för viruset. För butiken har det gått bättre än väntat. Fagerhultarna har handlat lokalt istället för att åka till stormarknaden. Tyskarna och danskarna kom till slut. Och flera av dem verkar till och med vilja stanna, säger Jonas.
Det verkar som att man blir lite traumatiserade av de hårda åtgärder som vidtogs. Och då känner man att då vill de inte vara kvar i Tyskland, utan då försöker de hitta en lösning att bo i Sverige. Vi befinner oss på något sätt i stormens öga, känns det som. Här är det väldigt lugnt och skönt, medan runt omkring oss så är det total kaos. Så min känsla nu är väl inte att jag har haft fel i min skepsis, utan snarare tvärtom. Så jag tycker väl att jag har haft rätt.
Känner du någon som har blivit sjuk då?
Nej, fortfarande inte.
Hur kommer det gå för butiken?
Nej, men vi håller ju på nu och satsar och utvecklar och försöker putsa upp butiken här. Så det är det jag håller på med idag och bygger om. För mig har ju alltid butiken varit en del av en större vision om att utveckla hela Fagerhult. Få folk att vilja bo kvar här och få folk att vilja flytta hit. Och jag tror fortfarande på den visionen. Så får jag väl hantera eventuella pandemier allt eftersom det kommer.
Du har hört Fagerhult i skuggan av pandemin, ett program av Maria Hansson Botin. Medverkande var Ove Enler, Kristin Sundberg, Jonas Andersson, Ola Emilsson, Adel Gillberg och Rosmarie Emilsson. Producent Martin Jönsson, slutmix Nima Shams. Göteborg, september 2020.